Välkommen till Roseniuskyrkan, till vår gudstjänst här idag. Jag heter Martin Helgesson och arbetar som predikant här i Roseniuskyrkan. I Roseniuskyrkan vill vi ha Jesus i centrum och stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Välkomna alla ni som lyssnar via närradion eller som tittar direkt sänt på YouTube eller kanske i efterhand. Det är fint att ha er med oss. Det är idag den femte söndagen i påsktiden och temat för gudstjänsten idag är att växa i tro. Jag vill uppmana dig som lyssnar eller som tittar att verkligen försöka delta aktivt i gudstjänsten och inte tänka på det som ett program ni bara tittar på utan som en gudstjänst som ni deltar i bönerna, i sångerna, och vi lägger ju upp sångtexter och böner och annat så att ni kan följa med i orden även om ni inte kan dem utan till. Man kan också delta aktivt genom kollekten som vi tar upp under sångerna efter predikan. Kollekten går idag till Roseniusföreningen, så till vår lokala verksamhet här. Och man är med i kollekten via Swish. Numret kommer att synas på skärmen när det är dags för det. Så, nu ber vi tillsammans för vår gudstjänst. Himmelske far, vi vill vända oss till dig den här förmiddagen och göra oss mottagliga för det du vill säga till oss och det du vill göra i våra liv. Vi ber om din hjälp att göra det helt och fullt. Vi ber att du ska smälta det som är fruset i oss, att du ska öppna det som är stängt i oss. Vi ber att du ska bygga upp oss med ditt ord, att du ska göra oss levande och varma med din egen ande, Herre. Kom och var oss nära, här i gudstjänsten och i våra liv. Vi ber i Jesu namn. Amen. Den första sången är nummer 50 i Lova Herren, Så älskade Gud världen all. Temat för gudstjänsten idag är alltså att växa i tro. Och om man tittar på de bibeltexter som vi kommer att läsa, som jag också kommer predika över idag, så kan man i princip sätta ett likhetstecken mellan att växa i tro och att växa i kärlek. Ni som har följt våra gudstjänster eller är van vid en gudstjänst vet ju att vi börjar gudstjänsten med en syndabekännelse, en bön när vi kommer inför Gud och inför honom får lyfta fram och framförallt lägga av oss det i våra liv som inte har blivit så som Gud vill. Och det som är slående när man tänker på den syndabekännelsen som vi ber vecka efter vecka tillsammans är ju att den inte handlar om olika typer av specifika regler vi har brutit, saker som är komplicerade att komma ihåg eller svåra att följa. Det vi bekänner där är att vi har misslyckats med att älska Gud och att älska vår medmänniska. Visst är det så att vi har brutit mot Guds bud och de regler som Gud har gett oss som visar oss vägen till ett gott liv. Men roten till vårt problem som människor är ju just att vi saknar kärlek eller att vi riktar vår kärlek fel. Egoismen är ju en form av kärlek, men det är en form av missriktad kärlek där jaget går före allt annat. Och den där egoismen, den dör långsamt och svårt. Så det är därför vi här i början av vår gudstjänst har syndabekännelsen, för att gång på gång få ta upp tillsammans med Gud det i våra liv som mest liknar egoism. Det som vittnar om att vi älskar oss själva mer än Gud och mer än andra människor. Vi vet alla om att det inte är särskilt vackert när våra liv präglas av egoism. Och när vi ber och bekänner så lämnar vi över det till Jesus och säger: det här vill jag inte hålla fast vid, det här vill jag inte präglas av. Jesus, får jag ge det till dig och av dig ta emot först förlåtelse, men också kraften att älska verkligt, äkta och rätt. Så låt oss göra det nu, komma tillsammans till Gud i vår bön och bekännelse, utan rädsla, helt frimodigt och öppet. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändighet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss ifrån all orättfärdighet. Så låt oss tacka. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.
Herre, förbarma dig över oss. Kriste, förbarma dig över oss.
Gud i höjden och frid på jorden till människor som han älskar. Vi sjunger nummer 22, Förundrad jag står.
Förundrad jag står i hans närhet hos Jesus från Nazaret. Och Gud, när han älskar mig som honom vet över. Thank you.
Jag hoppas ni barn hade en härlig söndagsskola på morgonen tillsammans med Sofia och Elsa. Nu har det också blivit tid för er sång, barn. Och det är en ny månad. Det är maj nu. Så därför är det en ny sång. Den heter Idag och för alltid. Så nu får alla barn och vuxna öva på den här sången som vi ska sjunga de närmsta veckorna. Idag och för alltid. Vi ber. Kärlekens Gud, du som sänder din son i världen, bevara oss i din kärlek så att vår glädje blir fullkomlig. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Och det blir vi dags att höra dagens läsningar, och den gammaltestamentliga texten kommer från profeten Hosea, från det 11:e kapitlet, verserna 1-4. När Israel var ung fick jag honom kär, och ut ur Egypten kallade jag min son. Men ju mer man kallar dem, desto mer drar de sig undan. De offrar åt balerna och tänder rökelse åt avgudabilderna. Ändå var det jag som lärde Efraim att gå och som tog dem i mina armar. Men de förstod inte att jag ville hela dem. Med lena band drog jag dem, med kärlekens band. Jag var för dem lik den som lättar oket över deras nackar. Jag böjde mig ner till dem och gav dem mat. Dagens evangelium kommer från Johannes evangeliets 16:e kapitel, verserna 5-11. Så säger Jesus: Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig, vart går du? Men när jag nu har sagt er detta är era hjärtan fyllda av sorg. Men jag säger er sanningen, det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, de tror inte på mig. Om rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, denna världens första är dömd. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi sjunger nummer 460, Du som av kärlek varm.
For me, draw my courage.
Dagens episteltext som jag också ska predika över kommer från första Johannesbrevet från det fjärde kapitlet, verserna 7-18 i Jesu namn. Mina älskade, låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud har älskat oss så högt är vi också skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss genom att han har gett oss av sin ande. Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin son som världens frälsare. Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han själv förblir i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud förblir i honom. Så har kärleken nått sitt mål hos oss, att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är, sådan är också vi i den här världen. Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. För rädsla hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Ja, Gud, vi tackar dig för ditt ord. Tack för att det är levande och verksamt. Låt det nu göra oss mer levande. Verka i oss genom det och hjälp oss att älska som du älskar. Amen. När jag var liten så fanns det ett slags kort som jag och mina bröder ibland brukade spela med eller leka med. Kort med bilder på riktigt feta traktorer. Jag växte upp på en bondgård så det här var imponerande för mig. Och det var också fullt med statistik om varje traktor på varje kort. Och så satt man och så skulle man försöka se vem som trumfade vems kort. Och det fanns ett attribut i traktorerna som alltid var det mest avgörande. Cylindervolym. Så som liten kille satt jag och sa ordet cylindervolym, cylindervolym, cylindervolym när jag spelade de här korten och hade ingen aning om vad jag pratade om. Jag vet inte om de här korten finns längre i affärerna. Men det slår mig att ordet kärlek hörs och ekar precis överallt. Alla våra sånger, alla våra sagor, alla våra filmer handlar om kärlek. Men ibland kan man känna som att vi är lite grann som jag när jag sa ordet cylindervolym om och om igen. Vi pratar om någonting som vi kanske egentligen inte vet alltid. Vad menar vi med det? Vad betyder det? Vad är kärlek? Quizkid Danny Smith i filmen Magnolia, han yttrar en av de mest gripande replikerna jag vet om kärlek. Jag har så mycket kärlek att ge, jag vet bara inte var jag ska lägga den. När han säger det här så är han på gränsen till ett form av sammanbrott kan man säga, och han vet därför knappast om det. Men han ger uttryck för en djupt kristen insikt. Vi är skapade för att ge och ta emot kärlek, men vår kärlek har blivit, som Augustinus uttrycker det, missriktad eller oordnad. Den far på alla fel ställen hela tiden. Texten jag just läste, det är en av Bibelns mest koncentrerade texter om kärlek. Det handlar om kärlekens ursprung och mening och mål. Och det hördes ju antagligen, eller det hörs ju när man läser den på svenska, men om man läser den i en engelsk översättning eller i grundtexten där orden för kärlek och älska har samma rot, så låter det som att man nästan bara säger ordet för kärlek om och om igen. Och det låter nästan lite grann som en dikt. En serie meditativa påståenden som i sig är ganska enkla, som upprepar samma nyckelord, kärlek, älska, förbli. Den är inte så komplicerad och jag tror att det finns en väldigt tydlig poäng med det här. Johannes som har skrivit det här och Gud som talar genom hans ord vill få oss att inte bara liksom reflektera med våra huvuden och våra tankar över vad kärlek betyder, utan vill också locka oss att öppna oss, öppna våra hjärtan och släppa in Guds kärlek i våra liv. För Johannes som upprepar ordet kärlek om och om igen vet precis vad det är han talar om. Och det hoppas jag att vi också ska bli lite klokare om nu, när vi ska titta i tur och ordning på kärlekens väsen, kärlekens skyldighet och sen kärlekens mål. Först då kärlekens väsen. Kärleken kommer från Gud. Gud är kärlek. De där orden är så enkla men har ett sånt djupt. De förtjänar att sägas långsamt och ofta. Gud är kärlek. För den som söker efter Gud, för den som kanske står i utkanten av den kristna tron eller som är osäker på om man är på något sätt en tillräckligt god eller lyckad kristen. Om man undrar hur känner eller hur tänker Gud om mig egentligen, så är det där ord som värmer hjärtat, som lockar och drar i oss. Gud är kärlek. Men när det räcker med att beskriva en person, vem som helst, som kärleksfull, så förstår vi att jag är trygg runt den personen. Det gör mig intresserad av att närma mig och lära känna den personen. Men Gud är inte bara kärleksfull, Gud verkligen är kärlek till sitt väsen. Ett så enkelt och så djupt påstående som tyvärr också kan bli lite av en plattityd. Alltså det kan bli lite tomt på sin mening. Här i västvärlden där kristendomen har haft ett sånt otroligt inflytande genom historien så är ju kärleksidealet, det finns fortfarande kvar. Som jag sa, våra sånger och sagor och berättelser handlar om kärlek. Men kärleken och kärleksidealet har på många sätt frikopplats från de kristna rötterna och används nu ofta faktiskt också för att kritisera den kristna tron för att sakna kärlek. Man skulle kunna säga att vi i vår kultur ibland har vänt på orden så att vi inte säger Gud är kärlek utan att kärlek är Gud. Och det låter väldigt likt men kan betyda nästan vad som helst plötsligt. Men det är långt ifrån självklart att Gud är kärlek. Det är en tanke som är helt unik i kristen tro men som hör hemma i kristen tro. Den finns inte i islam eller i österländska religioner. Den kanske antyds i Gamla testamentets beskrivningar av Gud som trofast och kärleksfull, att han är lojal mot sitt folk även när de sviker sitt förbund. Så Guds kärlek syns där. Men för att fullt ut och rakt ut kunna säga Gud är kärlek, för att det ska kunna ha någon verklighetsförankring, för att det inte bara ska vara någon slags önsketänkande eller projektion av vår egen längtan efter kärlek, ja, så måste det här påståendet ha någon slags illustration eller något exempel. Det ska behöva synliggöras på något sätt. Hur kan vi veta att Gud är kärlek? Att det inte bara är något vi har drömt ihop. Johannes säger att vi kan veta att Gud är kärlek därför att Guds kärlek har blivit uppenbarad. Den har visat sig. Så uppenbarades Guds kärlek till oss, skriver han i vers 9. Och hela hans poäng här är att Guds kärlek är inte en abstrakt idé, det är inte en princip. Vi kan lära känna Guds kärlek, säger han, därför att Gud i sin kärlek har kommit till oss personligen. Gud har sänt sin son till försoning för våra synder. Han har sänt sin son för att vi skulle leva genom honom. Det är så vi kan veta att Guds kärlek är verklig, att den inte bara är en projektion av våra behov eller önskningar. Gud kom till oss i kött och blod som sann människa lika väl som sann Gud och visade oss det allra största kärleksbeviset. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner, sa Jesus. Målet med försoningen är att vi ska få leva med Gud som vi skapades för att göra. Och förutsättningen för att vi ska kunna leva med Gud är just försoning, att våra synder tas om hand. Så vi kan veta att Gud är kärlek därför att Gud gjorde allt som krävdes för att vi skulle få leva tillsammans med honom. Det är ju det kärlek vill. Kärleken vill den älskades närvaro för alltid. Och Gud har gjort det möjligt genom att ta itu med vår synd. Hans kärlek tog vår kärlekslöshetsplats. Och Jesu utsträckta armar på korset är Guds omfamning av dig och mig. Trots vår egoism, trots vår brist på kärlek eller vår missriktade kärlek, så älskar Gud oss. Gud älskar dig och mig. Längtar du efter kärlek så behöver du inte sträcka dig ut efter en abstrakt idé. Du behöver inte söka efter kärleken inom dig. Du behöver bara lära känna och ta emot Guds kärlek. Och den har visat sig, gjort sig konkret och påtaglig genom vad Jesus har gjort för dig. Det är någonting att förstå med huvudet, men någonting som vi också behöver öppna våra hjärtan för. Något som vi behöver smaka på och tro på. Det är kärlekens väsen. Att Gud har älskat oss och gett sin son till oss för att vi ska få leva med honom för alltid. Nästa sak som Johannes tar upp i sin text är kärlekens skyldighet. I vers 11 står det, mina älskade, om Gud har älskat oss så högt är vi också skyldiga att älska varandra. Och jag tänker på många sätt är det här som någonstans är avsnittets hjärta. Vi ser i vers 7, det börjar med den här uppmaningen, låt oss älska varandra. Så kommer den här i mitten i vers 11, vi är skyldiga att älska varandra. Jag läste inte hela vägen till vers 21, men på sätt och vis fortsätter avsnittet dit och avrundas med detta bud har vi från honom att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Så Johannes skriver både för att förklara vad Guds kärlek är, men också för att uppmana oss att älska. Det här är ju den centrala kristna plikten, om man vill använda ett sånt kanske lite negativt laddat ord, men det var kristen tro. Hur den ser ut i praktiken. När Jesus ombad sammanfatta det viktigaste budet i lagen sa han, älska Gud över allting och din nästa som dig själv. Vi kan tänka på Paulus långa lovsång till kärleken i första Korinthierbrevet 13 eller Petrus återkommande uppmaning i sitt första brev som till exempel låter så här, framförallt ska ni älska varandra. Så överallt i Nya Testamentet. Vad är konsekvenserna av vad Gud har gjort för oss genom Jesus? Hur ska vi leva i respons på det? Vi ska älska som Gud har älskat oss. Man kan säga att den underliggande logiken här där Johannes skriver är ju att man blir som man umgås. Att lära känna den Gud som är kärlek är att formas till Guds likhet. Är att lära sig att älska. Båda gångerna som Johannes skriver att vi är skyldiga att älska så inleder han den uppmaningen med att säga mina älskade. Uppmaningen att älska riktas till dem som redan är älskade, och det är ju så mycket lättare att ge kärlek tillbaka än att vara den som tar initiativet. Kärleken, med andra ord, som Johannes uppmanar oss till, är en form av vila. Vi ser det därför att han gång på gång använder ordet förbli. Den som förblir i kärleken förblir i Gud, Gud förblir i honom. Det ordet beskriver kärleken kanske inte främst som någonting som man liksom krampaktigt eller med stor ansträngning lyckas åstadkomma, utan som någonting som man vilar i. Det är inte något nytt framsteg som vi själva behöver åstadkomma, utan helt enkelt att dröja sig kvar i Guds kärlek. I bekännelsen om Jesus, dröja sig kvar i andens närvaro så att kärleken får liv och näring. Jesus sa själv ord som också påminner om det här: förbli i mig så förblir jag i er. Vi har lärt känna kärleken och tror på den, skriver Johannes. Någonstans är det här som är startpunkten. Känner man att man saknar kärlek i sitt liv, man märker att det är svårt att älska, så behöver man kanske ta ett steg tillbaka och öva sig i att lära känna Guds kärlek och tro på den. Att fråga sig själv, att reflektera över, tror jag på Guds kärlek? Kan jag tro på orden, Gud älskar mig, Gud är kärlek? Ju mer jag tror på Guds kärlek, desto mer kommer också kärlekens respons att väckas i mig. Så kärleken vilar i Gud, men kärleken synliggör också Gud. Det finns en aktiv dimension här. Johannes uppmanar ju oss faktiskt att älska varandra. Och det är ju också någonting aktivt. På andra ställen i Nya testamentet uppmanas vi uttryckligen att älska i handling och inte bara i ord. Och skälet till att vi uppmanas att älska är ju inte bara att det blir trevligare att vara församling om vi gör så, vilket såklart det blir. Det blir mycket trevligare. Men det finns en mycket större mening och innebörd i den här uppmaningen, och det är just att kärleken synliggör Gud. Om vi tittar på vers 12 som är det vi läste här idag, så står det att ingen någonsin har sett Gud. Enkelt konstaterande på sätt och vis som Johannes gör. Han gör precis samma konstaterande i vers 18 i sitt evangelium, alltså i början på Johannes evangeliet. Ingen har någonsin sett Gud, men den enfödde som själv är Gud har gjort honom känd. Och så kommer frasen här igen. Ingen har någonsin sett Gud, inbäddat i uppmaningen att älska. Liksom Jesus gjorde Gud synlig, så är vi kallade att göra Gud synlig genom vår kärlek. John Stott skriver så här: den osynlige guden som en gång gjorde sig synlig i Jesus gör sig nu synlig i oss kristna om vi älskar varandra. Gud är kärlek till sitt innersta väsen och har uppenbarat sin kärlek när han utgav sin son till att leva och dö för oss. Nu kallar han oss att vara ett kärlekens samfund där vi älskar varandra som syskon i hans familj, tvärs över alla gränser som ålder, kön, ras och rang sätter. Och att älska den värld som Gud älskar i dess främlingskap, hunger, fattigdom och lidande. I samma utsträckning som vi älskar blir Gud synlig i vår tid. Så det här är ett stort uppdrag och ett viktigt uppdrag. Det här är kyrkans mission, att göra Gud känd, att vittna om Gud, att vittna om Jesus. Och vi gör det genom att älska. Och vår kärlek ska formas av, den ska vila i och den ska synliggöra Guds kärlek. Så den får helt enkelt inspireras av den form som Guds kärlek tog. Hur ska vi älska? Hur har Gud älskat? Gud har älskat oss genom en gåva. Gud gav sin son, sände sin son. Och ibland behöver kärleken inte vara mer komplicerad än just att ge. Att ge av sig själv och sin tid och sin uppmärksamhet. Kanske att ge någonting av sina resurser. Kärleken är också formen av försoning. Det är ju den formen Guds kärlek har. Kärleken avskyr distans. Det är därför pandemin är så smärtsam för att vi måste hålla distansen. Men värre än fysiskt avstånd är ju distansen som synd och konflikter skapar. Och kärleken gör vad den kan för att övervinna och överbrygga sådan distans. Så, mina älskade, låt oss älska varandra. Det här är viktigt. Johannes säger det om och om igen. Den här världen behöver få se Gud. Gud är osynlig, men Gud blir synlig när vår kärlek återspeglar Guds kärlek. Så bottna djupt i Guds kärlek. Eller som Stefan sa när han predikade här från förra söndagen, blötlägg dig i Guds kärlek. Låt den aktivera dig till att älska dem du har omkring dig. Det här är vårt uppdrag som kyrka, att älska varandra så att världen kan se att Jesus har sänt oss. Så det var kärlekens väsen och sen kärlekens skyldighet. Så kommer då kärlekens mål. När vi närmar oss slutet på avsnittet jag läste så börjar Johannes tala om rädsla. Det finns ingen rädsla i kärleken. Den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Vart kom det ifrån? Varför börjar Johannes skriva om rädsla plötsligt? Och jag undrar om det beror på att det här finns ett slags allvarligt drag, dels i hela brevet som då är inramat av en ganska smärtsam och skarp situation där en församling har splittrats. Men jag tänker att det också finns ett mått av allvar i det här avsnittet. I vers 8 läste vi att den som inte älskar inte har lärt känna Gud. Och när vi tänker på den här uppmaningen att älska och att det så Gud ska bli synlig, så är det naturligt att vi också börjar kanske ifrågasätta oss själva eller tvivla oss själva. Men varför har jag så svårt att älska? Och känner jag verkligen Gud om jag inte har mer kärlek i mina liv, i mitt liv? Och jag tror att såna här ord finns i Bibeln därför att vi ska pröva oss mot dem, att de ska mana oss till omvändelse från den kärlekslöshet som fortfarande finns i oss och som bubblar upp till ytan när man trycker lite på oss och där sätter lite press och lite stress på oss. Men just därför att vi, när vi läser om den äkta, den genuina kärleken, blir lite oroliga, så är de här verserna om kärlek och rädsla så viktiga. För Johannes är inte ute efter att skrämmas. Guds kärlek har som mål att rädslan försvinner. Johannes skriver till och med att den som har lärt känna kärleken inte behöver vara rädd på domens dag. Det finns ju inte så många, vad ska vi säga, mer skrämmande uttryck än ordet domedagen. Oavsett om man tror på Gud eller inte så används ordet domedag liksom för att markera på något sätt det mest otäcka eller slutgiltiga eller katastrofala man kan tänka sig. Men kärleken, Guds kärlek, gör att man inte ens behöver vara rädd på den dagen. Varför då? Ja, när kärleken står här i bestämd form genom hela avsnittet så syftar den ju inte på kärleken i mig. Den syftar på Guds kärlek som har visat sig just i formen av att Jesus dog för våra synder. Så min synd, min skuld är redan dömd och jag har ingenting att vara rädd för när Guds dom kommer. Det är avklarat för min del. Och eftersom vi har lärt känna den kärleken så är Guds dom inte ankomsten av en skrämmande och främmande okänd makt, utan ett efterlängtat möte med Jesus själv som vi har lärt känna i hans kärlek till oss. Den kärleken är inte fullkomlig i mig, som Johannes skriver. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Ingen av oss är fullkomnad i kärleken. Vi befinner oss alla på någon slags process på väg mot att kärleken får större plats i våra liv, men ingen av oss är fullkomlig i den. Men Guds kärlek är fullkomlig. Och därför i livet med Gud så finns det utrymme för självrannsakan och prövning av sig själv. Men det finns allt mindre plats för rädsla och skräck, eftersom inget straff hotar eller hänger över den som har lagt sitt liv i Jesu händer. Så ju mer av Guds kärlek som vi lär känna, desto mindre rädda blir vi. Om uppmaningarna att älska, om Johannes beskrivning av att den som inte älskar inte känner Gud, om de här sakerna skrämmer dig eller tynger dig, då har du liksom redan börjat skifta lite grann vart du har din trygghet inför Gud. Från hans egen kärlek till kärleken i ditt liv. Och så där gör våra hjärtan. De gör det här subtila skiftet på något sätt ganska instinktivt. Vi är så vana vid att behöva bevisa vårt värde, att rättfärdiga och försvara oss själva. Så när vi tycker att vi inte riktigt duger så blir vi rädda. Men kärleken vi har lärt känna, kärleken vi vilar i och förblir i, som vi lever av, som vi ska visa varandra och visar upp inför världen, är inte vår egen kärlek. Det är kärleken som vi har lärt känna i Jesus Kristus och i hans död och i hans uppståndelse. I den fullkomliga kärleken finns ingen rädsla. Den fullkomliga kärleken driver ut rädslan i våra liv. Så lev i den kärleken. Om du bara har en tendens att liksom bara stanna i huvudet, ta ett djupt andetag, hör orden, Gud är kärlek. Och be Gud till den heliga ande att han verkligen hjälper dig att ta in det. Det är inte något som bara sker intellektuellt, det är inget som man heller känslomässigt, emotionellt kan liksom, eller ska tvinga fram. Men det är något som Gud själv gör levande i oss. Gud är kärlek. Mina älskade, låt oss älska varandra. Amen. Ja, Gud, att du är kärlek, att du älskar oss fullkomligt, är för stort och för mycket att ta in. Men hjälp oss ändå att börja göra det. Tack för att du har visat din kärlek för oss genom Jesus. Tack för att du var beredd att dö för att ge oss liv med dig. Tack för att din kärlek driver ut rädslan och istället väcker kärlek i oss. Herre, vi vill se mer av din kärlek i våra liv. Vi vill se mindre av kärleken till oss själva och mer av kärleken till dig och till våra medmänniskor. Och det klarar vi inte utan dig, Gud. Vi klarar inte utan dig, Jesus, eller utan din ande som verkar i oss. Så kom till oss, fyll oss av din kärlek och sänd oss ut i världen och ut i våra familjer och vänskaper, alla relationer och sammanhang där du har placerat oss. Utrustade och beväpnade med din kärlek så att människor märker att du är verklig, att du finns och att du älskar också dem. Herre, vi ber dig igen. Hjälp oss att tro på din kärlek. I Jesu namn. Amen. Vi får nu tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren.
Herren vare tack och lov. Halleluja, halleluja, halleluja.
Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Jag ska säga någonting om programmet den närmsta tiden. Och det ser ut så här att det blir digitalt kyrkfika strax efter att gudstjänsten är slut idag. Länk till det har gått ut i vårt nyhetsbrev, så anslut gärna där. Och blir det så pass många att det behövs, så delas det mötet in i mindre grupper så att man kan prata med varandra. Nästa söndag är det söndagsskola som vanligt klockan 10 på Zoom. Och sedan är det högmässa klockan 11 med mig och Stellan Bengtsson. I utskicken inför helgen så fanns information om hur högmässan kommer att gå till och även länk till var man anmäler sig. Och det kommer skickas ut igen i veckan. Vi har ett begränsat antal platser såklart, och precis som förra gången så får man titta på gudstjänsten under livesändningen och sedan i efterhand komma in i mindre grupper om man vill ta emot nattvarden. Men all information om det finns i mejl och sedan på hemsidan. Nu ska vi sjunga den sista sången som är nummer 593, Jesus min Herre, dig vill jag älska. Sedan sjunger Anette ett postludium för oss. Tack för att du var med oss idag.
Lär mig att bedja av hjärtat.